Klarsyn med syskonbandet.
Hej och mycket varmt välkommen till syskonbandet och klarsyn. Den här gången så ska vi lyssna på ett samtal om krig och fred kopplat till Bibeln. Och det är Lena Johansson som pratar med Mikael Liljekvist och Måns Högström.
Mikael sitter här med min nya hoodie på mig. Den är svart och på vänster sida så är det ett avbrutet gevär. Och det är ju Svenska Freds- och Skiljedomsföreningens märke. Och på höger arm så är det skrivet Yes, peace, yes, peace, yes, peace. Istället för yes, please, som man säger. Och på vänster arm så är det skrivet No thanks. Istället för no thanks. Så man har lite humorism i det. Eftersom vi ska prata om Bibeln och fred så skulle jag gärna vilja börja med ett citat. Ett berömt citat från Jesaja 9. Det folk som vandrar i mörkret ser ett stort ljus. Över dem som bor i mörkrets land strålar ljuset fram. Du låter jubel stiga och gör glädjen stor. Det gläds inför dig som man gläds vid skörden. Som man jublar när bytet fördelas. Oket som tyngde dem, stången på deras axlar, förtryckarens piska bryter du sönder. Som den dag då Midjan besegrades. Stöven som bars i striden och manteln som fläckas av blod. Allt detta ska brännas, förtäras av eld. Ty ett barn har fötts, en son är oss given. Väldet är lagt på hans axlar och detta är hans namn. Allvis härskare, gudomlig hjälte, evig fader, freds förste. Och det syftar ju på Jesus.
Om man tänker på Gamla testamentet i övrigt då?
Jag skulle säga att man måste gå från början och tänka utifrån skapelsen, så skapar Gud och allting är gott. Men när människan går ifrån Gud och väljer egoismens väg, då börjar vägen till krig. Redan i första Mosebok kan vi läsa om Adam och Evas barn Kain och Abel. Abel ger ett offer som Gud finner behag i, men Kain, han är avundsjuk, tar ihjäl sin bror. Och så börjar alla krig.
Jag vet inte vad Gud menar ibland, men ibland så är det som att han sätter igång ett krig eller ska utrota folk. Är det för att bli av med de här som gör krigshandlingarna?
Ja, men det är väl mer att förinta det som inte är gott. Jag skulle väl inte säga att Gud startar något krig och konflikter. Det är väl vi som använder vår fria vilja att göra saker som kommer i konflikt med Guds vilja.
Ja, just det. Jag menar kanske inte riktigt så att säga att Gud startar det. Jag hittar inte rätt ord.
Det är ju klart att Gud har ihjäl människor. Men det finns någonting där som är en stor skillnad när människor har ihjäl varandra. När Gud har ihjäl så är det ändå faktiskt så att Gud är den som kan ge liv. Egentligen bara den som kan ge liv som har rätt att ta liv. Om du tänker att du gör en skulptur, den bestämmer du över. Du får ta isär den. Du får göra den till en klump av lera.
Jag har nog tänkt så, för han har ju skapat jorden och oss och allt. Och så blir det så galet och fel, vad ska han göra? Han måste ju liksom fixa till det på något sätt, eller så gott det nu går.
Vi kan ju utgå från att Gud vill gott på samma sätt som Gud skapar allting och ser på det och att det är gott. Men människan vänder sig bort ifrån Gud och därmed gör sig själv till en avgud. När Gud sanktionerar ett krig så ligger det faktiskt i det att det är människor som till exempel utför människooffer. Så det är väldigt mycket ondska som har tagit över.
Ja, och man kan ju se det som att Gud vill återställa sin egen ordning.
Ja,
Och då måste man ibland rensa. Det kan låta hårt, men...
Men det är inte Guds vilja egentligen. Nej. Om man ser, titta i Mika till exempel. Profeten Mika som lever... Ja, han levde också 700 före Kristus, precis som Jesaja, en samtida profet. Han skriver ju i Jesaja 4 att de ska smida om sina svärd till plogbillar och sina spjut till vingårdsknivar. Det sägs i ett sammanhang där Gud samlar folket från hela världen egentligen. Då skall var och en få leva under fred. När människan är i relation med Gud, då är freden fullkomlig.
Han vill ju fred och han är ju med folket också. Och gör upprättelse bland de som strider också.
Saltaren kan vi hitta flera ställen där det nämns om fred. Hur det ska omfamna varandra. Hur det ska byggas upp. Även fast det finns mycket krigiska händelser och fruktansvärda saker som nämns i Bibeln. Om vi tänker att egyptierna som jagade Israels folk dränktes.
Men det är ju faktiskt det att Gud gör onda handlingar för att människor har gjort ännu hemskare saker innan.
Sen kan man ju också fundera på, om Gud är en, det finns bara en Gud, då går ju inte Gud att jämföra med något, eller hur? Så Guds handlande övergår egentligen människans vishet och förstånd.
Om det är något som Gud försöker förinta så handlar det om att människan försöker göra samma sak. Det blir ju inte bra just eftersom Gud är allsmäktig och vi kan inte göra samma sak.
De vänder ju sig emot honom hela tiden. Nu har ni vänt mig emot mig igen, säger Gud.
Ja.
Det är förståeligt att han blir frustrerad. Och den här syndafloden som han ångrade ju för sig sen då, men...
Ibland är det lättare med en nystart än att rensa ut allt som är fel.
Just.
Här tänker jag utifrån, om man tänker här i Matteus evangeliet, möter vi ju Jesu programförklaring skulle man kunna säga, från kapitel 5 till 7. Hur det står att Jesus han går upp berget. Vi ser ju en viss likhet med hur Mose går upp på berget och tar emot lagen. Så går ju Jesus upp på berget. Han visar med sina ord direkt från Guds hjärta. Saliga är det som är fattiga i anden. Det tillhör himmelriket. I detta ser vi ju hans enkla och fattiga väg. Det är en Gud som är ödmjukhetens konung. Och där förstår vi, han vill inte krig. För det står ju sen också här längre fram att saliga det som håller fred med varandra. Det som håller fred med varandra, det ska kallas Guds söner. Han visar vägen i barmhärtighet. Han visar på rättfärdighet. Han möter det som ingen vill möta. Och det är någonting i krig, så är det alltid de utsatta, sjuka och de gamla och de handikappade. Och det är de som är kvar i byarna. De hinner aldrig fly undan. Det är de som Jesus vänder sig till. Han bryter mot den ordning som folk förväntar. Det är också ett sätt att visa på fredens väg.
Ja, men det står ju det i Saltaren 29. Herren ger styrka åt sitt folk. Herren välsignar sitt folk med fred.
Mm.
Alltså Herren vill inte ha några konflikter överhuvudtaget.
Nej.
Det är vi själva som sätter oss upp mot Herren och försöker sätta vår egen ordning. Och...
Någon har sagt att det finns tre sorters ekonomi. Den ena ekonomin är allt mitt i mitt och allt ditt i ditt. Egoismens ekonomi som väldigt mycket i vår värld, vår västerländska värld, styrs av. Den andra ekonomin är allt ditt är mitt. Det är rövarmetoden. Det är djävulens verk. Det är så alla krig börjar. Man vill ha ett annans land eller en annans ägodel eller man vill ta kontrollen. Men Guds väg, det är allt mitt är ditt. Gud ger allt. Det visar ju verkligen att skulle den som själv ger sig själv utlämna sig på ett kors? Skulle den verkligen vilja alla dessa krig och förödelse? Så därför tänker jag, Guds karaktär är i sig själv generositet. Om nu Jesus är fredsfursten, så måste ju då Fadern vara fredsfurste. Och en helig ande lika så.
Ja, det skulle ju bli lite problematiskt att ta isär Gud helt plötsligt och säga att bara en del vill ha fred.
Ja.
Bara 10 Guds bud är ju en grundtes hur man ska leva sitt liv.
Och den börjar ju egentligen innan budorden där du har du ska inga andra gudar ha vid sidan av mig. Den börjar med jag är Herren din Gud som har fört dig ut ur slaveriet in till friheten. Gud vill inte att vi ska binda oss vid denna världens lockelser.
Då kan man säga Gud gjorde något ont mot de som ägde de här slaveriet och så. Men något gott mot de här människorna då som blev befriade.
Men kan man tänka sig att konsekvensen av allt det onda egentligen, och även om Gud tillåter ett krig eller det, skulle kunna läggas på att det är människan själv som försakar detta?
Ja, det är ju det. Och då låter han den onde hålla på ett tag tills att det är slut med det. Så det är ju inte Gud som styr och ställer med krig och elände, utan det är den onda makten. Så ska det komma en ny himmel och en ny jord.
Och där ska ju inte ens solen vara det ljus som lyser för oss, utan det är Gud själv. Men tyvärr är det ju så att många har använt sig av Bibeln som ett rättfärdigande av våld. Lika väl som vi som tillämpar icke-våldslig väg, så finns det de som har pratat om det rättfärdiga kriget till exempel.
Heligt krig och sådär.
Ja, och det har ju varit just utifrån att Gud faktiskt utför krigshandling för att hans folk ska komma på den platsen. Det är ju såklart svårt att säga att nej, han har inte låtit kriget ske. Nej, han har låtit kriget ske, det är riktigt. Men till den delen att göra ett rättfärdigt krig bygger det helt enkelt på att något som är så pass ont som pågår måste ibland bemötas med en krigsmakt, menar vissa. Själv tror inte jag på det. Jag tror på en icke-våldslig väg. När jag var seende så gjorde jag ju själv vapen för tjänst. Därför Guds femte bud är ju faktiskt, du ska inte döda eller du ska inte dräpa.
Du lyssnar på
Klarsyn med Syskonbandet.
Jesus visar ju oss också, han säger faktiskt, ni har hört öga för öga och tand för tand, men när jag säger att någon slår i benen kinden så kan vi vända andra till. Och han visar också, ni har hört att ni ska liksom be och välsigna de som gör gott för er, men jag säger också att ni ska be för de som förföljer, be för era fiender. Och där är det en väldigt tydlighet att det finns personer som är i fiendskap, men vi ska inte se dessa fiender som fiender, utan vi ska be för dem att deras liv ska förvandlas.
Ja, för jag ser egentligen inte någon konflikt i att de är mina fiender och att jag ska be för dem. För jag ber ju för dem för att de inte längre ska vara fiender.
Och samtidigt så vet vi aldrig egentligen hur vi reagerar ändå är verkligen det kritiska. Vi kan idag tänka en icke-våldslig linje och det, men ett exempel är ju till exempel prästen Dietrich Bonhoeffer som dog bara några veckor innan kriget var slut. Och han var ju radikal pacifist. Men till slut så menar han att det onda som Hitler gjorde, det kunde inte accepteras. Så han är ju med i den här komplotten som misslyckas, vilket leder till att han får fängelse. Där finns en liksom lite märklig historia också, för att han ger faktiskt absolution, alltså synda förlåtelse. Men han ger alltså innan de har utfört brottet att försöka döda en annan människa. Hitler var ju ändå en människa. Det är en väldigt märklig sak. Så jag undrar egentligen, När det är ett skarpt läge, hur reagerar vi då? Blir vi som martyrer som är beredda och vilar på Guds ord och säger, jag vill inte döda dig, men om du dödar mig så ber jag att Gud ska förlåta dig. På samma sätt som Jesus säger, Fader, förlåt dem, för de vet inte vad de gör. Mm. Det finns en fantastisk bild som jag tänker på. Det var när tyskar skulle ta arkebusering under andra världskriget. Då ser man på den bilden hur en soldat från den här gruppen som ska arkebusera byter plats. Han lämnar platsen där han ska stå skjutande och ställer sig istället för att bli skjuten.
Jag drömde att jag hade blivit fångatagen av något terrorister i öknen. Jag fick en massa elstötar. Men jag sa att jag älskade Jesus och det gjorde inte ont. De försökte skada mig, men det gick inte. Sen gick jag därifrån och alla blev omvända till Gud.
Mm. Han sände ju drömmar, eller bara sände drömmar.
Ja, men han sände drömmar och ja, men det är väl klart, jag har funderat på vad det här skulle betyda. Och jag kände att en dag visar Gud mig vad den här drömmen betyder.
Idag i vårt land så upplevde jag en krigshets, någon iver för att rusta upp.
I startläge för konflikt.
Vi pratar om det, man lär det i skolor och det. Och samtidigt som vi har ungdomskriminella, det blir så motsägelsefullt för att vi pratar om vapenvägen samtidigt som vi inte vill se det i vårt samhälle hos dessa gäng. Om vi istället, tänker jag, undervisade i skolan, började tidigt med en icke-våldslig väg. Jag tänker alltså att en konflikt går att lösa icke-våldsligt. Och den vägen, den hämtar jag i Bibeln och det är flera andra som har, och just i dessa saligprisningar faktiskt. Mm. Där såg folkskaren, gick han upp på berget. Han satte sig ner och hans lärjungar kom fram till honom. Han började undervisa dem och sade, saliga de som är fattiga anden, dem tillhör himmelriket. Saliga de som sörjer, de ska bli tröstade. Saliga de ödmjuka, de ska ärva landet. Saliga de som hungrar och törstar efter rättfärdigheten, de ska bli mättade. Saliga de barmhärtiga, de ska möta barmhärtighet. Saliga de renhjärtade, de ska se Gud. Saliga de som håller fred, de ska kallas Guds söner. Saliga de som förföljs för rättfärdighetens skull, dem tillhör himmelriket. Saliga är ni när man skymfar och förföljer er och på allt sätt förtalar er för min skull. Gläd er och jubla, i lön blir stor i himmelen. På samma sätt förföljdes ju profeterna före er tid. Där har vi ju det också. Redan i gamla testamentet. Dessa profeter, de visar ju vägen till Gud. Men folk vill inte lyssna. Folk kunde inte ta det till sitt hjärta.
Vi pratar om de här unga som lockas in i kriminalitet. Och det är ju kanske en klen tröst att man blir stor i himlen om man är liten på jorden. Vad ska vi säga till dem liksom?
För det första tänker jag, varför måste vi sträva efter det stora och väldiga? Det är ju där som är själva problemet. Vi binder oss vid det materiella istället för att se människan. Och då tänker jag verkligen på det djupaste blir när Gud blir människa. Och att Gud blir människa är någonting unikt verkligen. Gud delar något som du och jag och alla andra människor har gemensamt. Att vara en sårbar människa. Vad är en människa? Att du tänker på henne. Som det står i Psaltaren 8. Hela Bibeln, även fastän det finns svåra saker, är ett gudomligt ord från Gud. Det är en kärleksbetygelse. Även fastän det är skrivet av människor. Men det är skrivet med inspiration.
Är bara sådana här positiva ord med Gud, är trygghet, kärlek, barmhärtighet.
Det är väl mycket det vi människor behöver. Just vägledning för att inte skapa konflikter.
Mm. I den tidiga kyrkan så var det ju så att de kristna, de gick inte i värvning. De gick inte ut i krig. Man vägrade att ställa sig under kejsarens militär. Jag är fullt övertygad om att om vi börjar förmedla och visa icke-våldsliga vägen och visa den här enkla vägen och kunna peka på att det ställen i Bibeln som verkligen talar om att söka försoningen med den som jag är i konflikt med. Som det står i Galaterbrevet om andens frukt. Andens frukt är kärlek. Det är glädje, det är tålamod, det är vänlighet, ödmjukhet. Allting på en och samma gång. Om vi lever nära Guds hjärta, då förvandlas vi. Vi ser inte längre fiendskap. Vi behöver inte söka toppen för att slicka uppåt och spotta neråt på alla andra. Vi behöver inte göra det. Vi är en tillsammans. Det är det som jag ser en styrka i syskonbandet. Vi kommer från så många olika kyrkor och samfund. Tillsammans får lov att prisa Gud och vara ett fredens tecken.
Ja, om vi är små klickar alltihop så blir vi större och större i alla fall om vi samarbetar. Och det lilla, om man så skänker pengar eller gör någonting för någon katastrof, så är det lilla kan bli det stora.
Ja, men problemet blir ju det när det är någon som vill ställa sig utanför.
Då får vi lyssna på den människan och fortsätta älska den människan. Det är enda sättet vi kan göra faktiskt. Vi kan aldrig tvinga någon ta emot kärleken, men vi kan älska. För att älska en annan människa, det är att vilja den andres liv. Och livet är gemenskapen med Gud.
Och innerst inne, nästan, jag tror i alla människor, finns det någon form av sökande, längtan.
Om alla är skapade av Gud så är det väl klart att alla vill. Men vill komma tillbaks, hitta trygghet. Och det är det många vilsna själar försöker hitta på annat sätt.
Precis.
Och det har aldrig blivit bra och det kommer aldrig bli bra.
Att be för kristnas enhet är en viktig sak, för att det gör ju det att världen ser på oss med leje på något sätt. Att vi är separerade från varandra. Och det är ju klart att det finns i kyrkans historia en lång tid av splittringar hit och dit, och att vi inte ser varandra fullt ut och ser inte på dopet på samma sätt eller på nattvarden på samma sätt och diskuterar huruvida det ska vara två eller sju sakrament eller ja. Det finns ju saker som skiljer oss åt, men vi kan ändå be och välsigna varandra.
Och det är vi som är kyrkan som går ut bland folk.
Alla ska leva tillsammans i symbios. Så vi ska väl kanske inte bara be för den kristna världen utan för hela världen att vi ska hålla sams.
Ja.
Jag tänker ju på den gamla 300-tals biskopen i Milano, Ambrosius av Milano. Han skriver en sång som lyder: jorden ska brukas av alla. Alla gemensamt. Alla tillsammans. Den känner inga rika, bara fattiga som den föder. Det där är något att tänka på. Människan är satt till att vårda, att hand om denna jord. Djuren, växterna, haven, floderna, allt detta. Då vi förklarar krig förstörs naturen. Djur utrotas och människor slaktas.
Vad säger vi till dem som säger att ont ska med ont förgöras?
Vi får väl säga att vi kan förstå att ni tänker så. Men det är inte rätt. Det är bara kärleken som är starkast.
Våld föder våld.
Ja.
Kärlek föder kärlek.
Ja.
Ja, vi kan väl läsa välsignelsen.
Ja.
Herren välsigna oss och bevara oss. Herren låter sitt ansikte lysa över oss och vara oss nådig. Herren vände sitt ansikte till oss och give oss frid. I Faderns, Sonens och den helige andes namn. Amen.
Du har lyssnat på programmet Klarsyn och Syskonbandet. Syskonbandet är Kristna Synskadades förening. Det är vi som producerat programmet som du precis lyssnat på. Om du vill skriva till oss så gör det på radio@syskonbandet.se. Eller om du vill veta mer om föreningen så gå in på hemsidan www.syskonbandet.se.